Det här är Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Nu spelar jag in. Här är du, Jakob.
Nu har vi 59 minuter och 53 sekunder kvar att fylla den här inspelningen med.
Jag hoppas vi givet att vi inte behöver så lång tid för att få till det. Vi får se vad som händer. Det bara känns som att ingenting blir bättre på 59 minuter. Nej. Ja, nej. Vi får se vad som händer. Det är lite långsamt då, Karin. Det är ju liksom början på sommarlovet någonstans. Mm. Även om man själv jobbade så liksom, man skickar iväg eleverna och allting går ner lite grann i tempo. Så är det ju. Så att om vi landar på 59 minuter, för det är så lång tid vi behöver för att ta oss i mål, då är det så, tänker jag.
Då är det så.
Hur är läget annars?
Jo, det är varmt. Det är 400 grader varmt. Men jag är lite sådär glad ändå. Man har börjat varva ner. Jag har firat student i min trädgård här i veckan. Jag delar hus och en flicka som har vuxit upp med, alltså som jag har följt hela hennes skoltid. Vi firade henne i veckan här och det var så fantastiskt fint. Och det finns någonting väldigt fint med studentavslutningar. Och sen har jag tackat av en fin kollega som har gått i pension. Och Då kontaktade jag våra gamla elever som fick säga sitt tack till den här gamla kollegan. Och det blev också väldigt fint. Så det är jag lite glad över. Ja, så det är min vecka. Hur är din vecka?
Ja, nej, men det är skolavslutning i mitten på veckan. Så det har dels varit liksom, du vet, alla förberedelser inför det. Och liksom allt som mycket med runt omkring med det. Och sen den urladdningen som det ändå är. Och att liksom försöka återhämta sig lite. Det blir så här, ska jag bli människa igen? men det är en ganska stor. Så att det var. Nej, men sen har vi haft såklart jättemycket så här, utvärderingsmöten och kvalitetsredovisningar och bra liksom, diskussioner på jobbet runt omkring efteråt. Men någonstans är vi nog fortfarande kvar i liksom, att avslutningen kom väldigt snabbt. Är det så? Helt plötsligt är man inne med junidagarna som är så himla, himla, himla viktiga. Jag vet inte om du har tänkt på det, men liksom, det är ju någonstans. Nu har vi liksom, vi har på i mitt arbetslag 3 dagar den här veckan. 3 dagar som vi har haft nu. 3 dagar nästa vecka. Och sen är det typ 5-6 dagar i augusti. Liksom, det sätter hela förutsättningarna och ramarna för nästa läsår. Om man tänker. Alltså det gör det, man sätter grundschema, man sätter liksom en fördelning av ämnesansvar och mentorsansvar och liksom, man sätter så mycket detaljer runt omkring med sina kollegor som, det är ju verkligen, om man tänker så här, det är fascinerande hur effektiva och hur produktiva det kan vara även i det. Det är inte jättemånga arbetsgivare då för ett kollegium att gå ihop i ett par dagar och sen så bara sätter man liksom så mycket ramar tillsammans som man sen liksom lutar sig på resten av året. Är det alltid så? Liksom, har andra jobb på det sättet också? Eller är det en typisk skolgrej? Frågar jag dig, för jag tänker att du har jobbat med andra saker mer än vad jag har gjort.
Ja, men det har... Alltså, ja, jag måste säga att det är ju förvånansvärt lite tid. Någonstans så är det ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt med skolan på det sättet. Om du tänker, jag är ju uppvuxen och jobbat väldigt mycket på Lorensbergsteatern här i Göteborg. Och där jobbar man ju först, alltså ska man spela en föreställning på hösten, då ska ju först den skrivas och manus levereras. Och då sitter ju någon och skriver föreställningen först och liksom planerar för den. Sen så ska manuset gås igenom och man ska liksom repetera i 5, 6, 7 veckor. Och musikerna ska spela och sen, alltså det är så många innan det är premiär. Det är ju så otroligt många månaders arbete innan det blir premiär. Och medan vi kör ju liksom sommarlov och sen har vi 4 dagar och sen kör vi liksom ett helt läsår. Och det är ju ett under egentligen att det faktiskt blir någon undervisning alls med tanke på att det är så.
Men så då kanske man ska jämföra oss med typ någon sorts, alltså skolan med någon sorts, om du tänker så här morgonsoffa-program eller liksom vet du, efter liksom något kvälls, jag tänker något talkshow i USA som har typ 200 avsnitt om året och som liksom, alltså där man producerar i en sån jävla hög tempo att det finns inte att man liksom stänger butiken i ett par veckor och funderar på vad som händer liksom.
Nej, fast det... även de gör ju det. De har ju en massa researchers som gör bara det. Och sen är det någon annan som levererar.
Jo visst. Men alltså, det är något som säger, om man tänker maskineriet, om man tänker produktionen liksom, så på det sättet. Att vi är, alltså, skolan, det är väl det jag har tänkt på många gånger. Att liksom relationen produktion kontra utveckling i skolan är extremt viktad åt produktion. Vi, hela tiden... Mm. Vi är liksom 99% av våra resurser går till bandet. Och det är bara folk som jobbar på bandet som gör samma sak och som liksom jobbar med det. Och sen har man 4 dagar om året när de som jobbar på bandet också ska vara de som utvecklar nästa årsmodell. Och så liksom ritar man lite bara, men den här bilen blir fin typ. Och så kör man på det. Och så blir det, det blir ändå bra. Man ska inte snacka skit om skolan på det sättet, men för det blir ju ändå bra. Det är det som jag säger, det är fascinerande. Det är någonting. Hade man inte varit van vid det här yrket vid det här laget så hade man ju varit lite nervös när man liksom, ja men så nu i veckan som gick så fick jag ut mitt grundschema som är tomt, 2 möten, 1 på tisdag, 1 på onsdag, varav jag håller det mötet som är på onsdag och då jobbar inte jag på skolan för att då har jag liksom mitt utvecklingsuppdrag.
Så det ligger fel helt enkelt?
Ja verkligen, och liksom om man får ut det schemat, vad är första versionen, då skulle man ju kunna få panik. Om man inte visste någonstans att varje år går det ändå från det till att innan eleverna kommer så finns allting på plats. Eller hur? Sen har man olika mer eller mindre extrema varianter av det. För 4-5 år sedan så byggde vi ett nytt hus. Då fick vi nycklarna till det huset 2 dagen innan eleverna kom in.
Mm.
För att det var en produktiv, liksom en framgångsrik byggprocess och så. Absolut. Det var nog en billig upphandling med annat, men liksom kåkjärmen stod där och vi hade typ ett par timmar på oss att bara få in alla grejer och göra ordning för liksom undervisning eller så här, skolstart i alla fall. Och det gick det med, och det är någonstans en symbol för liksom att det ändå, det kommer ihop så jäkla fort. Det är fascinerande vad som händer de här dagarna, och det är ett tecken på hur många människors brinnande engagemang för skolan som ändå finns någonstans, att det går ihop varje år trots att det bara är bara några få dagar. Man skulle inte kunna räkna timmar liksom, som vi bygger en hel verksamhet på. Men sen samtidigt naturligtvis finns det ju så år från år till år på olika verksamheter där det aldrig går ihop, för att det är en ganska sårbar modell, känns det som. Det borde finnas en bättre lösning för hur man gör det där, så att liksom man kunde veta så här, i en organisation, om man tänker en stad som Göteborg som jag gissar har 100 plus grundskolor typ. Om jag skulle gissa 100 skolor eller typ. Det är inte som att det stämmer och klaffar varje år på 100 av 100, utan det finns ju ändå varje år skolor där det går på röven. Och det är, det måste vara svårt att hämta hem ett sånt läsår efteråt någonstans, så att någonstans tycker jag att det borde finnas en bättre modell. Jag är inte säker på att den här lösningen som vi har är det mest optimala som finns, av flera orsaker.
Nej, men jag är helt med dig där, och jag tror ju liksom att alltså, det kan man väl säga att under ett lärarliv så har man ju varit med om avslutningsdagar och uppstartsdagar som har varit mindre bra. Jag har ju varit med om att ha fått mitt schema liksom vecka 46, alltså efter novemberlovet, och man står liksom och undrar, och man har liksom letat salar fram till vecka 46 och varit nära bristningsgränsen. Och jag tror att vi alla har liksom mer eller mindre så här kaosuppstarter som vi liksom har. Man undrar, vad i helvete, hur blev det så här? Men jag tror också att det har ju också med alla de här idéerna om effektiviseringar att göra. Att man tror liksom att undervisningen, att lärare ska undervisa, och då undervisar vi så mycket att det liksom, man glömmer bort att en undervisning måste ju också utvecklas, och den måste planeras, och den måste designas, och den måste anpassas till de eleverna man har, och då måste man ta emot de nya eleverna. Det måste göras liksom, vilka förutsättningar har vi? Och där någonstans så kanske vi skulle behöva vara fler, eftersom kraven på skolan är mycket högre idag än vad det var förr.
För man skulle få gjort mycket mer av de här liksom bonusgrejerna som ändå är värda. Om man jämför med liksom hur det var förr, där man kanske hade tid för mer sådana saker. Alltså så här, jag minns när jag började i en svensk skola, för jag bodde utomlands, jag var liten, och så flyttade vi till Sverige. Och så började vi i skolan, och min lillebror, han var ett par yngre, så han, på den skolan vi började så hamnade han i någon sorts faddersystem, så han fick en äldre, han skulle precis börja skolan liksom så, när vi flyttade hem. Och då var det en kille som var typ 3-4 år äldre som blev hans fadder, och det visste han om innan den killen, eller killen, när han gick på sommaren, han var kanske 10 typ, skulle börja 4 så. Och alla de fick varsin elev i ettan som var deras fadderbarn. Och de hade liksom tid innan sommaren, började träffas, umgås och liksom hänga och så. För att liksom man skulle, när de kom på besök så var deras fadder där, som fick lära känna någon eller på skolan och så. Och då organiserade skolan, för vi bodde inte i Sverige på innan sommarlovet började, så att han var inte med på det. Då organiserade de så att han, den där killen, kom hem till oss och hängde med min bror några veckor innan skolan började. Kan du fatta vilken nivå av kvalitet och vilken så här overreach, om du tänker jämför med dagens skolsystem, där man inte har haft en suck av en chans att göra en sån grej, för att du säger nej, men vi får bara lösa det just när han kommer liksom så. Samma sak med den, alltså man blir nostalgisk, och det är väldigt anekdotiskt, du förstår också, men liksom den rektorn som jag hade när jag gick och låg i mellanstadiet. Alltså, och den liksom policyn, vet du, men jag öppen dörr, kommer och på och kommer och berätta vad ni gör liksom. Han hoppar in som vikarie när det behövdes, inte för att det är kriser, utan för att det var värdefullt för honom i hans ledarskap att möta alla elever lite då. Vilken rektor har de förutsättningarna idag? Nej. Och den jävla gubben, han var väl typ 65 eller så, han hade ju liksom varit med om man jobbar på den skolan i 7000 år, vilket liksom inga rektorer gör idag. Och det är naturligtvis en direkt röd tråd mellan liksom förutsättningar och alltså förmågan att kunna göra sådana bonusgrejer och att stanna på sitt jobb och att liksom leverera över tid. Så att, absolut att man måste fundera på, liksom, på hur allt det här hänger ihop. Och jag tycker det var så intressant, för du pratade om förut här med hon som bor i ditt hus och studenten, och liksom hur fint det är och hur vackert det är att vi uppmärksammar och firar den prestationen, och att det är någonting som liksom händer varje år i vårt samhälle, att liksom saker och ting stängs ner, fysiskt stängs ner liksom centrala städer, och man bara, nej, nu kan vi inte köra här för nu är det kaos med lastbilar och för ungdomar, och liksom man ser någon som vandrar med den här mössan, och man ser liksom, man bara fattar, och man kan minnas tillbaka själv sin egen tid och så, och liksom det finns något väldigt vackert i det, för att vi respekterar det och vi hyllar det där och då, men var är den respekten och var är det hyllandet liksom under de 12 åren fram till dess? Om man liksom ska behöva genomgå den utbildningen i ett system som hela tiden vänder vidare på varje krona. Det blir ju någonting falskt i att sen när man går därifrån vara så här, fan vad bra, hoho, kul, jag bara snyggt jobbat.
För det är så här, där ja, men vi är ju väldigt duktiga. Ja, men vi är ju väldigt duktiga på att paktera och fira själva studenten, och jag tycker det är något så ofantligt vackert även i ett demokratiskt, om man liksom tänker poetiskt liksom, det är ju det är som ultimata demokratiska verktyget som skolan är, om man liksom gör det rätt. Skolan kan ju också vara en indoktrineringsdiktatoriskt hemskt också, men jag menar i ett demokratiskt samhälle så är ju skolan alltså den allmänna likvärdiga skolan väldigt väldigt viktig, och att vi firar när man har gått igenom skolan på ett så storslaget sätt och så helhjärtat, det är ju något väldigt vackert i det, men samtidigt så är det ju precis som du säger, precis lika alltså den respekten som vi har då borde vi ju ha för skolan hela vägen, och vi borde ju ha det för skolans organisation och planering, och att det faktiskt inte är någonting man snyter i näven. Alltså, om vi ska förändra någonting, om, alltså, och rektorer och ledare och kommunmänniskor, alltså, de måste ju förstå att det är ju otroligt många människor som vi hanterar i de här systemen. Mm-hmm. Och det är otroligt många människors framtid vi hanterar i de här systemen. Och då behöver de kanske lite mera lugn och ro än 4 dagar i juni när man precis har planerat en student och satt 250 betyg och liksom allt vad det är man har gjort. Då kanske man behöver lite mer fokus, eller några behöver mer tid och möjlighet och bättre förutsättningar. Alltså bara en sån sak som att pengarna följer elever och man inte vet vilka elever man har. Det vet ju inte vi. Alltså slutantagningen tror jag är, du vet, i juni nu. Och då vet vi kanske vilka vi elever har. Sen har de rätt att välja om ända fram till augusti. Och då så att vi vet ju egentligen inte förutsättningarna för en eleverna kommer. Nej, bara vilka det
är
vi får.
Sen, alltså, det är, om man ska bli lite konkret då, vad har det varit en bättre modell? Vad har det varit en bättre lösning någonstans? Någonstans känns det som att det är olika år. Om man kollar liksom från, jag för den delen av skolvärlden där jag jobbar, så är det så här, om man kollar från typ april och framåt, så är det olika arbetsbörda beroende på vilken ålder man undervisar i någonstans.
Ja.
Alltså liksom, har du 3 år, så har du nationella prov som måste gås igenom och som ska rättas och som ska återkopplas och som ska liksom tas med familjer och föräldrar och alltihopa så. Och man ska förbereda liksom överlämningar och så. Har du elever år 24, så är det skriftliga omdömen, men det behöver inte vara världens största grej egentligen. Har du 5 år, beroende på om de ska byta skola eller inte, så behöver man förbereda en överlämning, eller så är det ganska chill. Har du 6 år, så kan du så är det naturligtvis betygssättning och liksom nationella prov, och om de ska gå vidare och byta skola, så är det som en överlämningsförberedelse som man behöver göra där under den perioden också. Så det finns liksom olika mängder. Och man skulle kunna tänka att de som de åren inte har asmycket att göra skulle kunna få mer tid. Alltså att man skulle börja redan när man börjar se slutet, istället för att bara kuta in. Det är lite grann som så här, du vet, tänk att man springer ett lopp och så känner man att man har 1 kilometer kvar. Om du springer 10 kilometer och 1 kilometer kvar, men jag har ganska mycket energi kvar. Nu ökar jag tempot lite, för jag vill ändå få en bra tid. Jag vill komma in på nytt rekord, jag vill sätta nytt pers och så. Det kan man liksom känna någonstans när man springer. Men professionellt som lärare, så är det inte alltid det smart att tänka likadant.
Nej.
För om man istället hade varit så här, jag ser inte om man ska lägga ner undervisningen och du vet, så checka ut och bara kolla på film från april, det är inte det jag säger. Men om man ändå hade liksom någonstans tagit den tiden för vad det är. Planera ett projekt som jag säger, det här behöver inte ta as mycket tid att förbereda, utan här finns det ett projekt som är någorlunda självgående. Vi kan liksom lägga mer tid för det här. Vi ställer in en del möten som handlar om det här och det här, och istället skiftar vi över det fokuset till att börja strategiskt förbereda för nästa år, börja lägga fram förslag för det här och det här. Man har skiftat tid, så man kanske hade gjort en del av de här analysarbetena som man behöver göra nu. Man hade kunnat gjort det redan innan, och man hade kunnat säga så här, ja, men här finns för ett 85% färdigt liksom underlag som säger någonting om hur vi har jobbat med likabehandlingsplanen, eller hur vi har jobbat med vår skolans prioriterade utvecklingsmål eller så. Så man har ju kunnat beta av det, och man har ju kunnat sätta sig och börja vara så här, okej, men vilka personal har vi har ungefär de här ämnena, om vi utgår från samma modell, hur skulle det kunna se ut då, då skulle vi kunna lägga ett grundschema som ser ut så här och så här, om för de som är schemaläggare då, om man hade kunnat liksom få till det, så att man hade kunnat ta sig fram och gå in i de här junidagarna med i alla fall lite utkast. Det är ju klart att det är viktigt att alla får vara med och tycka till. Men liksom, om man ändå haft så här förslag att förhålla sig till. Och sen ovanpå det haft en kultur av så här, nu bara bestämmer vi och så går vi vidare till nästa grej. Istället för, ja, för vi är jävla oprofessionella att vi hela tiden ska ta om samma saker 100 gånger. Tills att alla är nöjda. Men sist får du bara vara så här, nej, nu har vi valt det här. Och det finns ett värde att gå vidare. Så nu bara släpper vi det och går vidare.
Men det där är så superviktigt, och jag är inte alls säker på att alla ska vara med och tycka till. Jag är oerhört trött på det, alltså den här platta organisationen i skolan.
Ja,
alltså snarare så skulle man ju säga så här, nu har vi en brainstormingsmöte, alla får tycka till, och sen så samlar någon, får någon ansvar för att samla ihop allting och komma med ett förslag, och det här förslaget är liksom det vi går på utifrån vad alla tyckte. För att det är ju liksom, annars sitter man ju på de här mötena och kommer aldrig fram till något. Nej. För det är ju ändå skolans dilemma.
Ja.
Sen tror jag i och för sig, om man fick liksom önska någonting av politiker och hela den biten, så tror jag faktiskt att om vi fick en tydligare ekonomisk ekonomisk styrning. I alla fall i Göteborg så följer ju varje, alltså varje elev får en peng. Mm. Och det är ju liksom oerhört beroende på vilken elev du får, så får du olika stor peng. Och alltså, fyller du inte klasserna så får du väldigt mycket mindre pengar. Mm. Och då, alltså hela det systemet, istället så borde man ju säga att Schillerska gymnasiet kostar så här mycket att driva. Varsågod, här får ni de pengarna. Mm. Istället för att det ska vara avgörande på vilken elev du har. För att det blir... Det blir så otroligt sårbart. Det finns ingen verksamhet i världen som hade varit, alltså det här new public management in absurdum, hjärndött. Vi måste göra någonting åt det. För det, jag tror också att det har påverkan på gymnedagarna.
Ja, men det är klart, det är klart det. Då ska man in och liksom verka i ett system som inte är gjort för oss, utan som är gjort för liksom, ekonomisk Toyota. Kontroll. Liksom. Det är klart att det påverkar också. Men nu public management, det vi räknar på i 100 000 år, det finns någonting i det. Hur som helst, det är väldigt spännande. Vi är inne i en period när liksom på ett sätt lugnar det ner sig. På ett sätt så är det så här, jävlar, men nu är dags att prestera liksom. Om man vill ha ett schysst jobb nästa år. Och vi hoppas att alla som jobbar på svenska skolor runt omkring har otrolig tur med de här dagarna så att det sätter sig på ett bra sätt. Och om det är någon som lyssnar som har lite ansvar för så här, skolans organisation och så, fundera lite grann på hur du kan säkra att det faktiskt blir bra på alla skolor och inte bara på de som råkar ha bra junidagar.
Och det är väldigt, väldigt viktigt att hela skolans organisation deltar i de här junidagarna så att inte någon förvaltning kommer på att då ska vi ha något sånt här helt meningslöst jävla förvaltningsmöte som alla rektorer måste gå på just de dagarna. De kan de gå på någon annan dag. I ärlighetens namn. Förlåt,
men rektorer behöver se tid på sin skola, absolut. Sen är det intressant, alltså, vi håller ändå på att avsluta det ämnet, men jag vill ändå bara uppmärksamma att liksom, det är andra förutsättningar om du jämför med mellan våra skolor. För jag har 30 kollegor, bara 15 jobbar med fritids även de här veckorna. Så att förmågan att verkligen så här, göra saker ihop och samla hela skolan, det är ganska begränsat. Vilket också måste påverka naturligtvis vilka beslut som fattas, vilka diskussioner och processer som förs. Mm. Man kan inte köra över folk som inte har möjlighet att delta bara för att de fortfarande är i verksamhet. Liksom. Så att det är också ett fel som många begår. Och det är upp. Det ska vi inte hålla på med.
Ja, det måste man också se till.
Du, Karin, vi ska gå vidare. Jag lärde mig en grej i morse faktiskt. När jag läste en text som jag skickade till dig sen. Som hade lite att göra med det vi pratade om förra veckan. Men det jag lärde mig har inte så mycket med själva huvudbudskapet att göra. Så jag tänker att vi dyker in i detalj först. Och sen cirklar vi tillbaka till poängen. Alltså, min skola är byggd 1839. Eller etablerad då eller så. Och då funkar det så att liksom, chefen som ägde hela det lokala bysamhället, han skrev kontrakt med sina anställda att deras barn fick gå i gratis skola mot att de började jobba i fabriken när de behövdes där. Så det var typ 10-11 års ålder beroende på år till år så. Och om de inte började jobba där då, så fick de betala igen kostnaden för sina barns utbildning retroaktivt som liksom avdrag på lönen då. Enligt någon avbetalningsplan. Det var liksom det samhället som
kallades slaveri med ett annat ord.
Alltså, det finns ett argument för att det är absolut omodern socialpolitik. Nej, men det var slaveri. Det var ganska fascinerande. Och sen vet jag om att folkskolereformen infördes 1842. Och jag har i mitt historieokunniga huvud tänkt att det innebär att från 1842 gick alla barn i gratis skola utan några som helst motkrav, och att de bara gjorde det. Så det var så här, men det var 3 år som jag hade med kontrakten och sen så fick de slopa det. Det har jag tänkt vara liksom grejen någonstans. För att man tänker konceptet så här, nu inför vi allmän skola, folkskola, bra, varsågod, 100%. Jag insåg i morse när jag läste en bra genomgång av liksom svensk skolhistoria att det var ju absolut inte det som införandet av folkskolan betydde. Inte på nära vägar, utan det var bara att man liksom antog en lag som bestämde att de flesta församlingarna borde ha en skola för alla. Typ. Och jag känner att det fortfarande var ganska upp till liksom varje region och varje samhälle att själva hitta på sina egna lösningar för former och innehåll och hur det skulle gå till och vad det skulle vara för undervisning och så. Så jag insåg i morse att de här kontrakten måste ha funnits där betydligt längre än vad jag inbörjade mig förut. Och så blev det så här, intressant, det skulle jag vilja veta mer om.
Ja, det är ju jättespännande. Det är ju, men det är ju, för det var väl lite så också att vi hade väldigt många olika skolformer och väldigt mycket liksom.
Precis.
Och det var en väldigt hög frånvaro, tror jag.
Ja, men exakt, för att det var lite, men lite så som det funkar i vissa delar av världen fortfarande, att liksom har man barn som behövs hemma för att arbeta, så är man inte så jäkla pigg på att skicka dem till skolan, för att då förlorar man arbetskraft. Och det är inte en svartvit grej, utan det kan vara så här att du kan få gå i skolan den här delen av året när vi inte har så mycket att göra. Eller liksom, du får gå varannan dag, så går du varannan dag, och så är det en av er som stannar hemma och hjälper till i alla fall. För att då får vi ihop det typ. Eller så. Det var väldigt intressant i den här texten som egentligen inte alls handlar om det, utan om något helt annat.
Ja.
Vill du ta över?
Men, och, vad är det? Ja, och det är ju den här jättespännande texten som faktiskt handlar om det som vi pratade om i förra veckan, om den här boken som heter Glädjeparadoxen, när vi pratade som vi, och det har kommit då ett svar på den, väldigt förtjänstfullt skrivet, eller hur?
Det är en recension som är skriven av professor Johannes Westberg.
Eller om det är en genomläsning eller en genomgång, jag vet inte om det är en recension så mycket som en genomgång.
Han skriver, i denna recension diskuterar professor Johannes Westberg Glädjeparadoxen av Gabriel Heller Salgren och Nima Sanandaji. Så de kallar det själva för en recension, men jag håller med dig. Det känns mer som att det är så här, okej, nu tar vi det här punkt för punkt och pratar om det här.
Ja, och det är en så fantastiskt bra text som Johannes gör. Alltså man blir alldeles glad över att någon faktiskt tar sig den här tiden och punkterar den här diskussionen på ett sätt som man känner att, alltså han konstaterar ju det i sin text, att det ställs. Alltså det blir ju mer, alltså boken skapar ju mer frågor än vad den ger svar. Och den ger, men i förordet så säger man att nu kommer vi ju ge svar på alla frågor kring svenska skolans kris. Men istället så ger den, inser man ju om man läser Johannes Westfeldts text att, ja, just det. Han har ju, det finns ju en del mer övrigt att önska helt enkelt. Och vi var ju inne på det förra veckan, men han har ju, han är ju mer...
Han är professor i pedagogik på Örebro universitet. Det är klart att han har en helt annan förmåga att hålla sig till liksom... Så en bara två nötter till praktiker liksom kan bara, men jag tycker det är bra på det sättet. Så, vill man sätta sig in mer i det, vill man få sig mer i... i liksom, vad har progressivismen för roll och påverkat, och hur kan man bygga liksom, vad kan man ta med sig från den boken, och vad, för det finns ju ändå en hel del intressant naturligtvis, och vad är det man ska veta liksom, så ja, kan man läsa den texten, den är 9 sidor lång, det är långt för att vara en digital text, men liksom den är matnyttig, den är lättillgänglig, den är intressant, den är bra uppdelad. Man går igenom område för område, men alla har någonting att liksom bättre förstå skolans ursprung och varför det är som det är. Och som alltid när det kommer böcker som blir väldigt så här populära och väldigt så här på ytan förklarar komplexa saker, så behöver man liksom, om man vill göra sig själv en tjänst där, sätta sig in lite, lite mer i frågan. Och då kan det här vara det sättet att göra det. Så är man klar med Salgren, Helgen, What the fuck och Sanandaji, och så är det bra.
Nej, men absolut, det är en fantastisk, jag tycker texten, framförallt det här hur han går igenom skolhistorien och gör upp lite med den på ett tydligt sätt, alltså just den här bilden, precis som du har, att ja, men vi införde allmän skola 1842 och då var det så här. Han förklarar ju det jättetydligt, och sen är det ju inte bara det, utan det är ju hela den här, när vi fick in den progressiva skolan, vilket, för det har jag ju känt länge liksom, att hur progressiv är våran skola egentligen? För det känner man väl kanske inte att den är. Och vad är det för någonting? Det är en jätteintressant text, och den länkar vi på Twitter och Instagram och på hemsidan, och på Instagram länkar vi den inte.
Men på skolfärg.com. Men vi lägger lite här var. Man kan gå in på avsnittet och läsa mer om man vill ta del av det. Kan vi inte rekommendera. Och så tror jag vi ska damma av en tradition som vi inte håller på med ett tag, nämligen veckans applåd. Gå till Johannes Westberg, professor i pedagogik vid Örebro universitet. En liten golfapplåd.
Hurra, säger vi.
Till och med för hurra, att det var väldigt bra. Du har en next level. Okej.
Ja.
Då så.
Men du, nu tänker jag så här att vi ska runda av det här lite nu.
Ja.
väl. Och ta oss vid denna veckan. Och sen så ses vi till nästa veckas säsongsavslutning. Eller hur?
Då är det gala time. Vi får se om det märks i podden eller om det bara märks runt omkring. Men absolut, ja, då är det liksom målgång av etapp nummer 9 i den här podden.
Ja.
Karin, det finns saker att se om det och det tar vi nästa vecka. Kära lyssnare, tack för att ni har varit med oss ännu en vecka. Vi hörs. Ha det gött. Hej!
Hej då! Det här är Skolsverige.